Meningsfullhet som lyfter och bär.
Vi har poddat om KASAM, känsla av sammanhang, flera gånger i den här podden.
Ända sedan vårt avsnitt 5 eller 6 tror jag. Så det är en favoritmodell som hänger med oss. Den kommer ursprungligen in i vårt sammanhang från dig, Ann-Sofie. Och den kan hjälpa till att beskriva både vad som krävs för att må bra och prestera i arbetslivet och för att hålla längs med vägen.
Ja, för man kan sammanfatta den med att när vi känner att vi vill och när vi kan och vet, men också när vi klarar av, ja, men då är det mycket som både är och blir bra. Och idag ska vi fördjupa oss lite i en del av det här med att vilja. Vad krävs för det där med att vilja göra vårt jobb? Det gör vi i Health for Wealth, där vi i 8 år har poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för alla som jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
Ja, och trots att det är 2024 så är det företagsvärlden där ute är full av lösryckta hälsoaktiviteter som kanske inte leder någonstans. Och den bästa hälsan, det är den som blir av, dag ut och dag in, och på din, alltså på individens villkor.
Och det här vet vår samarbetspartner Twitch Health. Och därför jobbar de strategiskt och långsiktigt med aktivering för sina företagskunder. Och det är just det här aktivering som är nyckeln, för det leder till hälsa som blir av. Läs mer på twitchhealth.se.
Ja, meningsfullhet. Vad känns meningsfullt med ditt jobb, Boel? Och då menar jag liksom övergripande, men också liksom om du vill ge någon så här stund den här veckan till exempel. Vi spelar in podd på fredagar nu mer.
Ja, men det är ju en stor fråga. Och på det jobb som jag började för ett halvår sedan är det på ett sätt väldigt lätt att besvara den frågan. För jag jobbar med förnybar energi. Och i den klimatkris vi befinner oss, ja, men det känns så självklart att nu, ja, då bidrar jag till någonting bra genom att jobba där. Men ett jobb kan ju kännas mer eller mindre meningsfullt oavsett om själva syftet är liksom världsförändrande eller inte. Och för mig känns det också meningsfullt att jag får lära mig väldigt mycket och dessutom dela med mig av sånt jag kan. Hur är det för dig då?
Ja, när vi spelar in det här, då reflekterade jag faktiskt i veckan över att jag har nog aldrig haft så, liksom, alltså så roligt i mitt arbetsliv. Och det har ofta och länge känts väldigt meningsfullt. Men som vi kommer prata om idag, det är mycket andra faktorer som ska på plats för att man ska verkligen kunna åtnjuta den här känslan bra. Och jag tror jag kommer se tillbaka på den här perioden i mitt arbetsliv som, jag hoppas på fler toppar, men alltså jösses Amalia, det är inte lätt ska jag säga. Det är absolut inte lätt och enkelt, men jag har så fruktansvärt roligt och det sammanfaller, eller kommer av tror jag, av att det känns otroligt meningsfullt. Väldigt kul.
Ja, men och precis det där att syftet kanske är meningsfullt men känns det inte kul, alltså aldrig någonsin kul, då kan det vara lite trögt. Du håller ju på och skriver du har skrivit klart en bok när vi spelar in det här och den kommer att släppas snart. Kan inte du berätta, Ann-Sofie, vad heter den och vad handlar den om och när kommer den?
Den heter KASAM på jobbet, vägen till ditt hållbara och hälsofrämjande arbetsliv. Och det är en handbok. Jag vet inte hur många liksom, reflektionsfrågor och liksom, övningar som är i den. Jag ska försöka kolla på det. Men det är verkligen en handbok för att stärka sin kasan. För att stärka sin känsla av meningsfullhet. Stärka sin känsla av begriplighet. Alltså typ koll på läget. Och sen att stärka sina yttre och inre resurser. Och det har, den blev klar. Kommer inte ihåg när jag skrev klart den, men jag måste säga att jag är otroligt tacksam att jag har skrivit klart den, för det är inget man snyter ur näsan en bok, även om man har fantastisk hjälp. Det känns otroligt, apropå meningsfullt, väldigt meningsfullt att skriva boken. Så även om jag har imposter syndrome deluxe, att jag tänker så här, herregud, kan jag någonting, så har meningsfullheten i det jag försöker förmedla i boken, den har varit skyhög rakt igenom, så det har varit kul. Så den kommer ut snart.
Men vad är snart? Kanske i höst eller något sånt där?
Nej, den kommer i... Alltså, jag tror att vi släpper det här i maj. Och den har en... Själva fysiska boken har en bit att åka för att den måste runda i hela Afrika för att ta sig hem, om jag förstår det rätt. Så att den är på väg mot Sverige, tror jag, just nu.
Ja, men vad spännande. Ja, det där ska vi hålla utkik efter. Och det här med meningsfullhet, men hur har du... Ja, hur kommer det sig att just meningsfullhet är så viktigt för dig? Det kanske är viktigt för alla, men...
Ja, men precis. Först liksom ett, våga påstå. Det är viktigt för alla, mer eller mindre liksom medvetet. Men det blev så otroligt tydligt när jag skrev boken. För jag fick ju nörda ner mig i enormt mycket forskning på de här tre delarna. Det som vi kommer att prata om idag, just att meningsfullheten, precis som vi säger i inledningen, den bär mig. Alltså den hjälper mig att liksom sätta riktning, en typ av horisont eller liksom kompass. Men det finns också faktorer som krävs för att jag ska kunna och vilja titta mot den där horisonten. Alltså det räcker inte att jobbet känns meningsfullt, jag måste också ha stöttande faktorer. Och det blev väldigt tydligt för mig hur de där hänger ihop, eller hur viktiga vissa saker är. Det räcker liksom inte att vi räddar livet på barn, eller så här, vi jobbar med förnybar energi. Fantastiskt, ja, men det krävs också vissa saker för att jag ska kunna känna den där meningsfullheten kring det. Det blev väldigt tydligt. Har jag liksom, vi kommer liksom plocka lite russin, om man ska säga, ur boken när vi pratar idag, för det här står ju såklart mer fördjupande i boken om.
Och det här, precis, meningsfullhet, det är någonting som...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi skulle verkligen önska att alla kan känna det på jobbet, och alla kanske inte kan det hela tiden, men att åtminstone över tid ofta få känna det. Vad är det som då bär meningsfullheten?
Jag börjar i det som lyfter, tänker jag. Vi börjar där. Att så här, för att om jag säger att jag lockar dig med ett jobb, då tror jag att det är bäst att jag visar dig vad det är som, som kommer att lyfta din meningsfullhet, att det är det som lockar in dig, och sen måste jag liksom bära dig längs vägen, om man ser det så. Så att det som lyfter, det kan ju vara att det är ett syfte som i sig känns väldigt meningsfullt. Och här är det som sagt att vissa yrken och roller kan ju vara lättare liksom att förmedla, till och med kanske på pappret, att så här, kolla vad meningsfullt det här är. Och andra så kanske man behöver liksom fundera lite grann. Så att jag tror jag har tagit det exemplet förut. Jag brukar tänka, ibland säger man så här, ja, man är liksom, vad heter det, jobbar som lokalvårdare eller städare, så har det liksom så här, inte klassats som ett karriäryrke eller hög, men då tänker jag så här, vad gör de på jobbet? De gör fint. Alltså det måste ju vara, det är ju värt hur mycket som helst. Vad gör vi? Vi skräpar ner, så de måste göra fint. Alltså att man behöver kanske fundera, vad är det vi egentligen gör här? Och då finns ju det här klassiska exemplet då från NASA, med han som svabbar golv, och så kommer någon president, som jag nu har glömt namnet på, och frågar så här, men vad gör du då? Han bara, ja, men jag hjälper ju att sätta en man på månen. Och det gör han. Alltså verkligen så här, i en längre kedja. Medan den som kanske programmerar rymdkapseln, då fattar alla. Ja, du sätter ju någon på månen. Så att det jag försöker få fram här är ju att i vissa fall så behöver vi faktiskt fundera lite på i vilket led leder det här till ett liksom viktigt syfte. Men meningsfullhet kan också handla om att jag ju känner att jag hjälper andra. Jag tar fram underlag till andra. Jag gör någonting som hjälper andra. Det i sig är ju meningsfullt.
Ja, och det bidrar i förlängningen till något slags syfte. Och det kan vara att rädda liv eller att sätta folk på månen. Men det kan också bara vara att se till att de som beställer våra skor får dem. Och kan sätta dem på fötterna nu när det blir vår. Alltså att det är saker där ute som folk behöver som man hjälper till med. Men du sa det här med lyfter och bär, och nu förstod jag på något sätt distinktionen här, att det som lyfter meningsfullheten, det är vid ett specifikt tillfälle när man går från ett värde på meningsfullhetsskalan och ökar den helt enkelt. Så det är ett tillfälle att man kan lyfta det på olika sätt, och du sa det här, när man börjar ett nytt jobb, det kan finnas liksom lyftningseffekter som är liksom lite inbäddade i den situationen, men kanske också om någon ser då att mitt jobb bidrar till ett större syfte och uttalar det högt och pekar på mig, så kanske det också kan lyfta min meningsfullhet där och då. Men sen säger du att vi också ska prata om det som bär. Det känns mer som att det är hela tiden, över tid, eller?
Det som bär, det liksom, och det här är ju mitt sätt att beskriva det här, och det är liksom, man behöver inte hålla med om den här distinktionen för att ta till sig de här delarna. De behövs, man kanske, men det är att mitt jobb känns väldigt meningsfullt, antingen i det exakt som jag gör om dagarna, eller det leder till, och att jag då får återkoppling på det. För det är ju väldigt viktigt då att när du gör de här arbetsuppgifterna så leder de till det här liksom meningsfulla. Det kan ju också handla om att för mig är det väldigt meningsfullt att lära mig nya saker, och det får jag göra här, och jag vill göra saker tillsammans med andra och så vidare, och det lyfter mig. Men sen behöver det finnas faktorer på plats längs vägen, för att det räcker liksom inte. Jag tänker lite det här exemplet när vi skulle gå ut och applådera för vårdpersonalen under pandemin. Så här, för ni har ju så himla fantastiskt jobb. Nu raljerar jag lite, men det räcker väl. Nej, vet du vad? Vi måste också ha drägliga arbetsförhållanden, för att det räcker inte att jobbet är meningsfullt. Och det här stöter jag på ganska mycket som har jobbat med ideell sektor, både själv men också varit revisor. Att, ja, men varför ska de ha konferens? Liksom? De jobbar ju ideellt. Så här. Ja, men, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det jag vill komma åt här är att det behöver finnas faktorer på plats i organisationen. Som om de inte finns där, så kommer de dra ner min känsla av meningsfullhet.
Jag landar i det du beskriver nu. Att det som lyfter kan vara en sån här sak som att jag får gå in och börja jobba med förnybar energi för mig nu då. Det är en förändring. Det är liksom ett väldigt tydligt yttre syfte. Men om inte vissa saker är på plats i min arbetsvardag, så kommer det till slut inte kännas meningsfullt ändå.
Precis. Ja, precis. Bra utvecklat. Och det första är att jag är väldigt införstådd med vad mina värderingar är. De kan ju också i sig vara någonting som gör att jag förstår vad som är meningsfullt för mig, till exempel. Men att vara införstådd med mina värderingar. Men att den som kommer upp om och om igen och som otroligt stark faktor, det är att organisationen präglas av rättvisa och transparens. Så att vi kan säga att vi gör någonting fantastiskt här, men så behandlas inte jag rättvist. Alltså du och jag behandlas orättvist om vi är kollegor. Och jag upplever inte transparens. Och transparens handlar absolut inte om att man får reda på precis allting och vet allting. För det kan vara helt omöjligt och inte lämpligt. Men jag ska uppleva att den transparens som behövs för att jag ska göra mitt jobb, den finns faktiskt. Så att rättvisa och transparens behöver finnas där.
Och kan jag ta ett exempel där? Att även om jag jobbar i en organisation som, ja, men, som stöttar utsatta människor och den typen av otroligt viktiga uppgifter, så att om folk blir mobbade på jobbet och chefen gynnar vissa på ett nyckfullt sätt, ja, men, ja, då äts ju den här yttre meningsfullheten sakta upp.
Ja, precis. Om vi belönar människor olika och det är det kommer ju att, alltså, syftet känns fortfarande meningsfullt, och jag tänker, vad konstigt att jag inte trivs. Ja, men det är inte alls konstigt, för att rättvisa är en så otroligt grundläggande värdering hos väldigt många av oss. Och kanske att det inte känns transparent. Alltså det förs saker bakom ljuset. Det kommer också påverka min förmåga då att känna meningsfullhet. Det är det ena. Och sen också, det här hänger ju för sig ihop då, men att just efterlevnad av liksom värderingar, det hänger ihop med det här att vi har ett jätteviktigt syfte, vi försöker göra gott för andra, men här inne så respekteras inte mina liksom värderingar. Och jag kan ju ha en värdering som handlar om ordning och reda, och du kanske är en slarvmaja. Nu vet alla som har lyssnat att det är förmodligen tvärtom. Nej, jag skojar. Men det kanske är så här, men det är jätteviktigt för mig med ordning och reda och att man håller tiden. Och så respekteras inte det. Och det kan ju vara att vi har många värderingar som antingen stärker varandra, men de kan också krocka. Men det är viktigt att vi har respekt för varandras värderingar. Så att det kan liksom, ja, jag känner inte att jag bemöts med respekt här. Det kan ju vara att det handlar om orättvisa. Och att det är liksom etiskt här. Alltså vi gör saker på ett bra sätt. Jag tänker många yrkesroller präglas ju av en etisk stress. Där man säger att vi ska göra gott. Vi vet hur vi skulle kunna göra gott. Men vi jobbar så pressat och har så snäva ramar. Så vi kan inte göra jobbet på det sätt som jag känner är etiskt rätt. Det kommer ju också drabba min känsla av meningsfullhet. Jag har ju stor äran att få jobba med veterinärer. Och det är ju en yrkesroll som verkligen präglas av en etisk inre stark kompass. Som utmanas, precis som den gör kanske hos folk som jobbar inom vården. Men det kan vara samma sak i en matvarubutik. Min dotter praoar just nu. Någon kanske kund behöver extra hjälp och så känner jag, nej, jag måste liksom släppa dig här och springa vidare. Det blir en etisk stress och det kommer också påverka min förmåga att känna meningsfullhet.
Så vi kan ta ett svartvitt exempel på något sätt, att i en organisation som samlar in pengar till ett gott ändamål så gör man det med fula metoder. Man kanske bokför kreativt eller man kanske kör över människor i sin försäljning så att folk sätter in mer pengar än de har råd med. Ja, men liksom sånt där, och då faller lite hela korthuset ändå.
Ja, och samma den som jag möter ofta och som jag har verkligen lagt fokus på i boken att man ska få fatt i. Mitt jobb är jättemeningsfullt och viktigt, men min familj och min fritid är också meningsfull och viktig. Och om jag jobbar på ett sätt som gör att jag konsekvent inte hinner med, inte orkar med vare sig mig själv, min hälsa eller mina vänner och familj, ja, då kommer det också göra att det blir svårare att känna meningsfullhet kring det här jag gör på jobbet. När det går ut över mina andra meningsfulla delar i livet. Och det här är så viktigt att få ordning på. Det som kallas för då kanske work-life balance. Man kan kalla det vad man vill. Men att jobbet kan få vara hur meningsfullt som helst. Men det behöver också ge utrymme för annat meningsfullt i livet. Annars blir det problem.
annars håller vi inte i längden heller. Jag tänker att kanske är det så att chefer i frivilliga organisationer, ideella verksamheter eller för den delen vård och sånt, där behovet är enormt, det stängs liksom inte av, att där skulle man kunna jobba dygnet runt och inte sova. Det måste ju vara chefernas roll väldigt mycket att hjälpa medarbetarna och dra en tydlig gräns. Både mellan jobb och fritid, men också vad är förväntningarna här? Vad kan vi göra och vad behöver vi faktiskt släppa taget om?
Ja, och det jag har med också i boken, det är just det att och också göra det för sig själv. Att jag vet, vad är mina meningsfulla delar i livet? Och vad är mina gränser som jag behöver vårda och efterfråga hjälp och förutsättningar för att hålla? Därför att, för det här kan också vara en sån här grej när jag dras med i kanske, jag kanske är ny i arbetslivet och dras in och sugs upp av jobbet. Och så märker jag att det, alltså både att jag kanske inte mår 100% rent liksom fysiologiskt, men också att jag märker att det skaver lite grann, jag har svårt att sätta ord på det. Har jag inte mina värderingar tydligt framför mig? Ja, men det är ju för att jag säger att jag värderar vänner och familj, men lägger noll typ tid och energi på det. Ja, vad konstigt att jobbet inte känns lika meningsfullt då, när det liksom äter på det andra. Så det här är ju ett litet jobb att göra innan, för ju tydligare jag har mina värderingar som en typ av, ja, jag tror jag använt det som en kompass, som en bild i boken liksom, så kommer jag ha utrymme för att jobbet får vara meningsfullt, men att det utanför också får vara det. Så att, men det blir just då att om vi tittar på vad som behöver bära min meningsfullhet på jobbet, så är det att jobbet har liksom, citationstecken, respekt och utrymme för andra saker som är meningsfullt i livet. Har det inte det, så kommer det tära på min känsla av meningsfullhet.
Mm. Ja, men absolut, och där kan man ju tänka över tid att även om man kan vara i ett tillfälligt läge där man bygger ett startupbolag, man är en av grundarna, jobbet är det roligaste som finns, alla ens sociala kontakter finns egentligen där, och det kan ju vara jättekul att jobba så ett tag, men om man backar ett steg så kan man ju fundera på, okej, vill jag ha det så här hela livet, eller ska jag kanske bygga lite relationer eller hobbys eller intressen utanför jobbet, så att jag håller och så att jag kan tänka klart och bidra på rätt sätt.
Ja, jag brukar tänka på det där lite som att man tänker att man ska uppnå de här målen, och så här, när du är framme där, vad vill du ska finnas med på sidan om? Vill du att dina vänner och familj ska vara där? Vill du att alltså jag har ju så situationstecken löjliga saker för mig, som liksom hästar och gitarr och mina fjälläventyr och nu då den här virkningen som håller på att ta över totalt.
Men det är väl inte löjligt en sekund?
Nej, det är ju faktiskt inte det. Jag ska inte ens säga det, för då laddar jag ju det helt fel. Utan det är mer att när jag ser att när jag uppnår mina yrkesmål, som är mer faktiskt liksom en vision, så har jag de där grejerna, alltså lite om man ser det här framför sig, jag har dem lite grann bredvid mig, jag har inte lämnat dem långt där bak och bara, ja just det, jag har ingen tid för liksom familjen och hästen och allt där, utan de här grejerna är med liksom, de står bredvid mig här och jag har uppnått mina mål. Jag tänker att man kan göra sin egen lilla visuella resa här, men jag tror att den är viktig att göra, och att det är dumt att behöva dra såna här. Men den här sjuksköterskan som har intervjuat människor i livets slutskede, att liksom, vad är nummer två sak som man har liksom ångrat? Ja, men det är att jag inte jobbade, att jag jobbade så mycket. Och jag menar, alltså, också så här, hela ansatsen med vår podd är att yrkeslivet är en fantastisk möjlighet för meningsfullhet. Det är hälsofrämjande att ingå i ett meningsfullt sammanhang. Men det ska finnas utrymme för andra meningsfulla saker. Det är det vi vill åt.
Mm. Och det är ju det här som ofta brukar sammanfattas som work-life balance på engelska. Och vad säger vi på svenska? Balans i livet mellan jobb och fritid.
Mm. Ja, och det kommer så mycket nya begrepp som jag tänker att vi ska podda om någon dag. Med lazy girl och allt möjligt. Ja, det är intressant. Oj. Men det står för någonting.
Men tillbaka till det här, fast jag blev jättenyfiken. En sak som väl också är med och bär oss och bär meningsfullheten, det är väl att vi har någon typ av inflytande över vår arbetssituation.
Mm. Absolut. Alltså det kan vara samma där. Vi gör ett jätteviktigt syfte här. Boel, in i det här båset, 9-5, kom ut en liten stund här, gör exakt det här. Spela, liksom, det kommer kväva din liksom, vilja. Så att delaktighet, att kunna vara delaktig i hur vi driver organisationen framåt, vilket vi vet från forskning vi behöver, all hands, all brains on deck. Och sen inflytande, just, som ju också kan kallas för att ha en del självbestämmande, en del autonomi. Och där kommer det ju vara väldigt olika i olika yrkesroller vilken autonomi som är lämplig. Det vi vet, det är att total, liksom, jag ska inte säga anarki, men nu sa jag det, är inte att eftersträva. Det ska jag säga, Boel, gör precis hur du vill med allting. Här är syftet med din roll, kör. Det blir inte bra, utan som med det mesta, lagom autonomi är att eftersträva. Men där är ju liksom, liksom uppgiften till dig som individ, det är ju att fundera på vilken autonomi, så här, på ena sidan, tycker du att du mår bra av att ha, och vilken är liksom rimlig för din roll och vilken är liksom möjlig. Och där ska vi ju triangulera och hitta den bästa autonomin. För att vissa av oss, jag har ju en, alltså frihet för mig, frihet är ju extremt högt på min liksom, både värdering men också för att må bra.
Samma här.
Och ja, precis, och det är många som är så, och du har ju också varit egen under en väldigt lång tid. Och då tänker jag att om man har det, men så inser man att jag har en roll där jag kanske sitter i en kundtjänst under vissa tider och följer ett manus, då behöver jag ju hitta andra former av autonomi i min roll så att jag tillgodoser det här behovet, så att det inte kväver min meningsfullhet. Och det här gör man ju allra bäst tillsammans med chef och kollegor, för att det inte ska förstöra eller hindra vårt jobb.
Mm. Ja, men precis, det handlar väl om att titta på ramarna för verksamheten och för uppdraget man är satt att göra själv och tillsammans med grupper och så vidare. Och sen fundera på hur skulle jag vilja göra jobbet? Alltså, om jag vill åka till Fiji och sitta och jobba, vad heter det, remote, alltså fjärrarbeta ett år.
Mm.
Ja, det kanske funkar med vissa typer av uppgifter, men inte andra. Men där, och det kan ju vara lite svårare kanske att härbärgera. Men det kan ju också vara såna här små saker som att ja, men, jag skulle föredra att ha den här typen av möten digitalt, så jag kan jobba hemma 2-3 dagar i veckan. Men då kan vi ta den här typen av möten på plats. Det är ju också autonomi att få säga vad man vill och kanske få igenom åtminstone delar av det.
Exakt. Och det viktiga här, det är ju att skapa en tydlighet kring, så att det inte drar massa, vad ska man säga, järnbatteri och frustration. Att jag går omkring och önskar mer autonomi som jag ändå inte kommer få. Att jag liksom gör det, så att jag kan lägga energin på rätt sätt. Men att sondera, vilken autonomi mår jag bra av? Vilken autonomi är möjlig i den här rollen? Och hur får vi till det? Och också så att det ska bli liksom rättvist gentemot andra, där det ju rättvisa handlar ju om att man får det man liksom behöver. Det kanske är olika. Men det är i alla fall någonting som man ser. Det kan kväva min känsla av meningsfullhet och motivation, vet vi också, där autonomi är en viktig del. Så det är en väldigt viktig del för att bära. Och för vissa så kan ju också den här friheten vara, kännas meningsfull i sig. Men jag vågar påstå att det krävs också liksom ett meningsfullt syfte med rollen för att verkligen få det bästa av meningsfullhet.
Mm. Och det här med delaktighet och inflytande, jag tänker så här, vi kan inte alltid alla på en gång få exakt som vi skulle vilja. Det säger ju sig självt. Men där är det ju viktigt bara att man blir lyssnad på och får säga hur man tänker och känner och vad man skulle vilja. Och så kanske man blir mött till hälften på de här den här önskelistan, och det kan vara gott nog.
Ja. Och sen om vi kommer in på det här med delaktighet i organisationen, där är också med liksom tips på liksom att hur tar jag liksom reda på vilken delaktighet som är möjlig? För det kan vara att jag känner till alla vägar och använder dem. Det kan vara att det finns sätt att vara delaktig i organisationen som jag inte vet om. Och sen kan det vara att jag faktiskt kan lägga fram förslag. Kanske själv eller tillsammans med kollegor. Kanske till och med tillsammans med min chef. På hur vi i vårt team skulle kunna få vara lite mer delaktiga. För att ingen som har, folk kanske bara har, alltså, gnällt om det här. Men faktiskt inte lagt fram ett konstruktivt förslag. Så att liksom tips på hur man gör det också. För att det vi vill bort ifrån, det är ju en känsla av att jag kan inte påverka. Och det gör mig arg, sur, irriterad, omotiverad och minskar min känsla av meningsfullhet inför jobbet.
Mm. Ja, men det är superintressant. Men kan jag summera vad vi har sagt här nu då? Du sa att det som lyfter meningsfullheten, det kan vara det yttre syfte eller det som det faktiskt leder till som vi gör i organisationen. Att det i sig är meningsfullt. Det kan också vara sånt som att, ja, vad kul, då får jag utvecklas i min roll, vilket jag inte har gjort på länge. Eller hur? Det kan vara inre och yttre grejer. Och sen oavsett då vad man har hittat för nordstjärna, tjoho, nu ska jag få utvecklas här, eller åh vad jag är lycklig att jag ska få bidra till förnybar energi, så behöver vi ha de här sakerna som bär meningsfullheten i vardagen. Mm. Och då sa du det här med rättvisa och transparens, det är ju, ja, det går liksom inte att förhandla bort att alla människor har ett behov av det. Och värderingar, att man känner att det lirar åtminstone, kanske inte alltid 100%, men i ganska hög grad, tillräckligt hög grad. Vi har pratat om delaktighet och inflytande, att jag får någon typ av handlingsutrymme beroende på roll. Och sen också att den här balansen finns så att jag kan ha ett liv utanför jobbet, i alla fall i det långa perspektivet. Mm.
Ja, och det är två delar till som vi djupar inte dem, men de är nästan som man förstår dem. Men det är ju, det kan vara meningsfullt att få bara att ingå i ett sammanhang. Alltså att jag går till ett arbete där jag är väntad, välkommen och värdefull, som jag brukar säga, och får ha relationer. Och sen så ser man också att en trivsam arbetsmiljö, alltså en fysiskt trivsam arbetsmiljö, faktiskt också spelar roll. Och det kan ju stå bara för att man ser att, men här har faktiskt någon lagt ner lite själ och hjärta. Alltså att vi inte bara säger, ja men vi ska ju bara hit och svara i telefon eller bara göra det här vid datorn. Att det finns lite omtanke kring den fysiska arbetsmiljön, att inte liksom missa det. Och sen ser vi också att vara i naturen, att få naturkontakt, ökar känslan av meningsfullhet. Och allt det här har jag liksom skrivit om i boken, och det står också, man kan också få hjälp att liksom bena ut sina värderingar för att ha med sig dem som en röd tråd och förstå vad är det som lyfter min meningsfullhet, men vad behöver jag för att den också ska bäras framåt. Men jag hoppas att det här samtalet har väckt tankar kring att, ja, men hur har jag det? Vad är det som känns meningsfullt och vad är det som också stöttar mig i det utifrån de här områdena med rättvisa och värderingar och delaktighet och så vidare.
Ja, men verkligen. Och du har ju sagt tidigare, jag har lärt mig så mycket av dig, och till att börja med lärde jag mig att den här KASAM-modellen från sociologin ens fanns. Och du har ju sagt att den kan man använda som ledare när man ska analysera en situation. Man kan ha med den som medarbetare på ett medarbetarsamtal, och man kan ju ha den som en karta när man, om man vill söka nytt jobb.
Oh ja.
Den kommer så väl till pass i många sammanhang.
Mm. Verkligen. Och också att kunna kartlägga när det skaver. Alltså då är det någonting som brister. Och det KASAM gör, det är att det är inte så här att, jaha, men nu ska vi hitta på en checklösning. Utan däremot så tittar man på, okej, vi har en utmaning här kanske med vår begriplighet. Det är väldigt otydligt. Vilka liksom resurser har vi redan på plats som hjälper oss att ta tag i det här problemet? Till exempel kanske jag inser att en resurs är att jag har ett möte med min chef på måndagar. Där har jag ju en möjlighet att stärka begripligheten i det mötet. Eller jag har en, liksom, jag lär känna hur jag skulle vilja vara mer delaktig i organisationen. Och jag vet att jag har en kanal in till ledningsgruppen där jag kan lägga fram ett förslag på hur vi blir mer delaktiga. Så att den identifierar utmaningar men tittar sen på, vad har du på plats som hjälper dig ta itu med det här problemet och vända det till att stärka någonting.
Mm, och det är ju fantastiskt. Är det något vi kan behöva då och då? Är det en karta att hålla sig i för att kunna navigera i olika situationer? Ja, men jättebra att du poängterade det. Ja, men jag tycker också att det är fantastiskt, måste jag säga. Det är fantastiskt att du skriver en bok, och jag tycker det ska bli jättekul att få läsa den. Och det är också fantastiskt att vi efter 8 år plus som poddare återkommer regelbundet till den här modellen. Alltså, det är ju ett kvitto på hur bra den är.
Mm. Mm. Ja, det är spännande, det är läskigt, men det känns framförallt väldigt meningsfullt att ha gjort det, och att vi som sagt har den som ett verktyg med oss genom poddandet och arbetslivet och livet för den delen.
Mm. Med det så ska vi tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Ayat Almansour på Hi-Hat Sound som har hjälpt oss att göra den här produktionen. Vi finns som vanligt på LinkedIn där vi gärna pratar mer. Kommentera gärna på våra inlägg. Och om du vill, recensera oss i Apples podcast-app. Du får gärna recensera oss på andra ställen också. Men vi vet att gör du det där så hjälper det oss.
Det gör det. Och vi hoppas att vi hörs med er om en vecka igen. Må så gott. Sköt om er. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.